Ja, ämnet vid den här stunden skulle stanna något över är Kristi förnedring och upphöjelse. Låt oss bedja. Ja, käre himmelske Fader, låt oss något skåda in i denna hemligheters hemlighet. Gud blev människa, tog våra synder på sig, bar dem upp på korset. Och att du frälste det ärma släktet, förvärva den rättfärdighet som inför Gud gäller. Ja, giv oss sådana hjärtan som kan fröjdas över detta, det stora köpet. Amen. Ja, Kristi förnedring och upphöjelse. Han var i Guds gestalt, men han räknade inte för ett rov att vara jämlik Gud. Ja, Kristus, den är Gudoms personen. Han var också till före människan och världen skapades. Vi ska börja inledningsvis och gå något till ordspråksboken och läsa de välkända orden i det 8:e kapitlet, den 27:e versen. När han bredde himmelen var jag till städes, när han spände ett valv över djupet, när han fäste skyarna i havet, när djupets källor bröt och fram en makt, när han satte för havet dess gräns, så att vattnet icke skulle överträda hans befallning, när han fastställde jordens grundvalar. Då fostrades jag så som ett barn hos honom. Då hade jag dag efter dag min lust och övade min lek inför hans ansikte beständig. Jag övade min lek på hans jordkrets och hade min lust bland människors barn. Ja, här kan inte vår tankeförmåga vara riktigt med. Han hade sin lust bland människors barn, det arma fallna släktet, att friköpa, att frälsa dem, att bota detta svåra syndafall. Det var hans lust, därefter traktade han. Och för att detta skulle kunna ske, så måste han ju också bli människa, stiga hit ned på jorden. Här har vi Kristi förnedring. Han var i Guds gestalt, men räknade det inte för ett rov att vara jämlik Gud. Jag vill kan börja något med syndafallet. Adam, han ville bli så som Gud. Det var början. Men Kristus, den andra Adam, han fick sona även detta. Hans gudom var också med här på jorden, men den brukade han inte. Han vandrade i svaghet, utom vid något enstaka tillfälle, på förklaringsberget bland annat. Och hans förnedring, vi kan tänka på, där i krubban i Betlehem. Här syntes inget gudomligt, här syntes en vanlig människa ligga. Men under, över alla under, här stiger Gud ned, i och Gud och människa. Nu skulle släktet frälsas, nu skulle det friköpas. Och för att det här skulle kunna ske, så måste han vara lydig in till döden. Och det var för vår skull, endast för vår skull. Och han fick lida alla oändliga kval. Kan tänka på den 40:e salmen, 13:e versen. Ty lidanden omvärvar mig, flera än jag kan räkna. Mina missgärningar har tagit mig fatt så att jag icke kan se. Det är då flera än håren på mitt huvud, och mitt mod har övergivit mig. Här var Gud och människa skulle genomgå detta för vår skull. Och vi kan se där i Jesaja 53. Föraktad var han, övergiven av människor, en smärtornas man, förtrogen med krankhet. Han var så som en för vilken man skyller sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Men det var våra krankheter han bar. Våra smärtor dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Han var särgad för våra överträdelser. Ja, här har vi Kristi förnedring. Ja, Gud, han var också Gud. Och här kan inte riktigt vår förstånd, vår tankeförmåga vara med. att Gud och människa skulle lida alla dessa helvetets kval för vår skull, för att friköpa oss. Att Gud också skulle smaka Guds vrede in till yttersta bredden, den skulle drickas för att friköpa oss. För han var i förnedringen, inte bara människa, han var också Gud. Och tänka sig att Gud själv måste lida för att du och jag ska kunna bli frälst och salig. Ja, det är för stort för vårt tankeförmåga och vårt förnuft. Vi kan se här i Kolosserbrevet. Det andra kapitlet. I honom bor gudomens hela fullhet kroppsligen. Gudomens hela fullhet kroppsligen. Gud och människa. Att han inte lämnade bort sin gudom, fast han inte visade den så ofta, utan han lät sig bli svag. Det var bara på förklaringsberget och vid några enstaka tillfällen man kunde se något av hans gudom. Och fastän han frestades, han fick höra de orden: är du Guds son, så kliv ned från korset. Men den brukade han inte, för då skulle inte försoningsverket bli fullbordat. Och då djävulen frestade honom, då han i hunger sa till honom att göra bröd av stenar, så gjorde han inte det. Det var en lydnad in till döden. Och han fick dricka den bittra kalken. Den mänskliga naturen ville inte. Om möjligt är så gånger denna kalken ifrån mig. Men det var inte möjligt. Han måste lida alla dessa kval för vår skull. Både Gud och människa. Och att han också var människa och hade en mänsklig natur, det ser vi. Men tänker vi Lazarus grav, hur han grät. Och vid Jerusalems förstöring. Och hur han vissa tider var hungrig, var trött. Det var också hans mänskliga natur. Men fel i läran i ett avseende, det visar sig ofta ha, om det kan synas inte allt för stort fel, men följderna av det blir också ändrat på, som kanske är värre. Vi kan tänka på Zwingli och hans anhängare då det gäller striden om nattvarden. Då Luther ristade där i bordet: detta är min lekamen. Och många menade ju då att det här var väl inte så helt avgörande. Tänk på om man skulle vinna mycket om man kunde vara förenad. Men det visade sig också att det var mer som följde på detta. Vi kan läsa något ur bekännelseskrifterna på sidan 523. Ur striden om den heliga nattvarden har emellan oförvillade teologer av den Augsburgska bekännelsen och kalvinistiska teologer, som förvillat även många andra, strid uppstått angående Kristi person, de båda naturerna hos Kristus och dess egenskaper. Huvudfrågan har gällt huruvida den gudomliga och den mänskliga naturen i Kristi person samt dess egenskaper på grund av den personliga föreningen har varit realiteter, det vill säga verklig och sanning, något gemensamt med varandra. Och hur långt denna gemenskap sträcker sig. Sakramentarierna har påstått att den gudomliga och den mänskliga naturen hos Kristus är personligen förenade med varandra på sådant sätt att ingen dera har sin naturs egenskaper, realiteter, det vill säga verkligen och i sanningen gemensamt med den andra, utan det har varit blott nämnet gemensamt. Till det säga helt enkelt uniofacit, det vill säga den personliga föreningen gör blott att nämnen är gemensam, att Gud kallas människa och människan Gud, men icke så att Gud är realiteter, det vill säga verkligen och i sanning har något gemensamt med den mänskliga naturen. Och den mänskliga naturen något gemensamt med den gudomliga och dess majestät och egenskap. Det rakt motsatta har Dr. Luther och hans anhängare förfäktat gentemot sakramentarierna. Ja, här ser vi att det ligger något mera i detta, om detta är hans lekamen eller om det bara förebilder. Utan här ligger något djupare. Är han också människa, han som uppspikas på korset? Är han också Gud? För vore han blott människa? Det finns det som förfäktat även en sådan lära. Då hade det inte varit fullkomnat. Och vi kan se här, jag ska gå åter till Hebreerbrevet. I honom bor hela gudomlighetens fullkomlighet lekamligen. Och jag tänkte också på ett annat ställe. Han är hans helighets återsken, hans väsens avbild, och bär allt med sitt kraftiga ord. Sedan han genom sig själv utfört en rening från synderna, sitter han på majestätets högra sida i höjden. Ja, Gud och människa har lidit för oss. Ja, också den mänskliga naturen. Vi ska läsa något mer ur bekännelseskrifterna på sidan 525 i Concordeformen. Därför tro och lära och bekänner vi att han såsom människas son, realiteter, det vill säga verkligen och i sanning till sin mänskliga natur, upphöjs till den allsmäktiga majestätets och Guds krafts högra hand. När han blivit upptagen till Gud, då han av den helige ande avlades i moderlivet och hans mänskliga natur personligen förenas med den allra högste son. Detta majestät har han på grund av den personliga föreningen alltid haft, men i förnedringens tillstånd utplottade sig därpå, och för den skulle sanning tillväxt i ålder, visdom och nåd inför Gud och människor. Därför har han icke alltid, utan endast när det så behagade honom, visade detta majestät, till dess han efter uppståndelsen helt och hållet avlade tjänare skepnaden, men dock icke den mänskliga naturen och införsättes i det fullständiga utövandet och uppenbarandet och bevisandet av det gudomliga majestätet, och så ingick i sin helighet att han numera icke blott så som Gud utan även så som människa vet allt och förmår allt. Ja, här kommer något stort. Att han också uppstått även den mänskliga naturen, sitter nu Gud och människa på majestätets högra sida. Han känner, han vet allt. Dock utan mänsklig natur, men dock utan synd. Jag förlorade mycket i syndafallet, men tänk vad vi har fått. Tänk vad vi har fått igen. Nu är både Gud och människa på majestätets högra hand. Regerar och vet allt. Och tänk, vi ska ju också börja våra böner i Jesu namn. Och bedja i Jesu namn, då beder vi också till en som vet allt. En som har varit människa, gått här nere på jorden, dock utan synd, samtidigt som han är Gud. Ja, då inser vi att det här är en viktig artikel och en stor artikel. Ja, då vi kommer i svårmod, i ångest. Hur ska det gå? Hur ska jag göra? Jag får börja bönen i Jesu namn. Då får jag bedja till. Det är alltid bättre att tala med en som har erfarenhet. Och även om Gud vet allt, så vet vi att han också är människa. Och han har erfarit. Han har smakat ångest. Han har smakat svårmod in till yttersta bredden. Han har så ängslat i sån ångest för att friköpa oss från lagens förbannelse. Till honom får vi komma med våra små bekymmer. Om vi än tycker de är alldeles så tunga. Och då vet vi att vi inte bara får komma utan han också hjälper. Han också leder det hela till en god utgång. Även om vi ser inga möjligheter ur det, så vet vi att han är Gud. Han vet allting. Han kan göra allt vad han vill. Inget kan bli så svart, så mörkt att inte Gud kan leda det och vända det. Ut så att det ur den djupaste förtvivlan uppstiger en glädjens sol. Ja, så leder han det sina. För se, han är också både Gud och människa, sitter på Faderns högra sida. Och han inte bara sitter där, utan han är också med oss alla dagar in till tidens ände. Också nu är han med. Och då inser vi att det här är en viktig sak. Att vi har Gud och människa som sitter i himmelen. Och han sitter inte bara där, utan han leder, han för oss fram. Och hur leder han oss? Jo, genom sitt ord. Därför ska vi akta hans ord högt. Därför ska vi läsa och betrakta det. För något i oss själv som kan frambringa liv, det finns inte. Men i ordet är ande och liv. Ja, vi kan läsa något mer ur bekännelseskrifterna. Just om nattvarden. Och var den egentliga huvudskillnaden låg här. Just om Kristi person. Vi kan läsa på sidan 526. Därför kan han utan svårighet själv närvarande i den heliga nattvarden utdela sin sanna lekamen och sitt blod. Och detta gick efter sin mänskliga naturs beskaffenhet och egenart, utan efter den egenart och beskaffenhet som tillhör Guds högra hand, så som Luther säger. I vår kristna barn och lära. Denna närvaro är icke jordisk eller kapernatisk, och dock verklig och väsentlig, så som hans testamentets ord lyder. Detta är min lekamen. Och så kan vi läsa något om vad som avvisas och förkastas. Och här har vi på sidan 527, den elfte punkten. Att på grund av Kristi mänskliga naturs beskaffenhet är honom omöjligt att med sin kropp på en gång vara mer än på en plats och ännu mindre överallt. Ja, så lärde man. Och det förkastas här. Att blott och bart den mänskliga naturen lidit för oss och återlöst oss. Och att Guds son i verkligheten icke haft något gemensamt med den mänskliga naturen i fråga om lidande, och så som angänge detta honom icke alls. Och så kommer det, ja, det finns många punkter. Vi ser avvikelser och villfarelser i en punkt föder också andra. Så därför är det noga då vi läser Guds ord och vi stannar inför det. Här har vi just vad som avvisas och förnekas. Här har vi 20 punkter. Och kommer man fel i en, så visar sig också här att det också kommer mer och fler och fler. Och hur ringa vore det inte om Jesus endast, som också vissa har förfäktat, till den mänskliga naturen lidit för oss. Ja, hur mycket ringare vore det inte. Men att veta att Gud lidit för oss och människan lidit för oss, ja, hur stort är det inte. Hur mycket mer har vi inte fått än vi förlorade i syndafallet? Och nu, efter upphöjelsen, vi ska läsa något mer. Han ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom namnet över alla namn. Jag tänk. Nu är han upphöjt. Men både Gud och människan, både den gudomliga och den mänskliga naturen är i himmelen. och är också med oss denna stund och också nu och alla dagar intill tidens ände. Han har smakat ångest, han har smakat lidande. Men han hade också, det var också frivilligt, han hade sin lust bland människors barn. Han gjorde det gärna. Det var hans lust att friköpa och frälsa det fallna släktet. Han står där så som ensam syndabärare. Han står där med vårt lättsinne, vår otro, våra tanklösa ord och gärningar, all den synd som kan uppräknas på denna jord, hopsamlas på honom. Han bär allt sammans. Han dör, men han uppstår. Han förnedras, men han upphöjes. Och så står det också, vi kan läsa det tydligt i det romare brevet. Rättfärdiggörelse till liv har kommit över alla. Kristi död och uppståndelse. Romarbrevet 4:25. Jag kan inte citera det riktigt just nu utan till. Men där kommer det klart och tydligt fram vad hans uppståndelse verkligen innebär. Att den rättfärdighet han förvärvade gällde hela världen. Och vi får, som vi sa igår, hur illa den har gått, så får vi börja om här. Och där har vi ett glädjeämne. Där har vi en tröst, där har vi ett hopp. Ja, Gud och människa, Kristus, sitter också i himmelen. Vi ska läsa något mer ur bekännelseskrifterna på sidan 526. Enligt denna var lära och tro och bekännelse upplöses icke Kristi person, så som sker hos Nestorius. Denne förnekar nämligen, och så kommer latin, det vill säga den verkliga förbindelsen mellan de båda naturernas egenskaper i Kristus. Och upplöser sådunda hans person som Luther utreder i sin bok. Icke eller sammanblandas de båda naturerna med tillhörande egenskaper till ett väsen, så som Eutyches illärigt menar. Och icke heller förnekas eller utplånas den mänskliga naturen i Kristi person, eller förvandlas den ena naturen till den andra, utan Kristus är och förbliver, och nu kommer det, i all evighet Gud och människa. I en oupplöslig person, vilken näst efter den heliga treenigheten är det högsta mysterium, så som aposteln betygar. Härpå har vår enda tröst, vårt liv och salighet sin grund. Jag tänk vilken fast grund. Gud och människa sitter nu där i helighetens himmel. Ja, det är ett ämne så stort att änglarna glädjes och lovsjunger i himmelen. Och får vi också, efter denna korta jordeliv, får vi nåd att hålla fast vid denna artikel, denna nåd om den rättfärdiggörelse som gällde alla. Får vi också vara med och se honom så som han är, Gud och människa, upphöjd och förklarad, lovsjunga honom en hel evighet. Så visst är det stort, visst är det märkligt. Men även nu under detta korta jordeliv så är han med oss. Du leder mig på rätta vägar för ditt namns skull, står det. Vi kan läsa sakta den 23:e salmen. Herren är min herde. På samma sätt är han också nu med oss. Och låt oss akta Guds ord. Låt oss hålla fast vid det. Så kan vi vara förvissade, och vi kan vara inte bara förvissade utan helt säkra på ordets grund kan jag bli salig hur än det är med mig. Just på grund av detta som har skett. Kristi förnedring och upphöjelse. Då han upphöjdes så var vi också med. Uppståndna med honom. Vi är döpta. Ja, han är med oss alla dagar intill tidens ände. Och även om det finns många och mera hemligheter i vår bibel, så vi kan inte med vårt förstånd förstå allt. Och vi ska inte hellre rusa fram och tvinga fram någon lösning på det vi inte förstår. Utan vi ska sakta stanna, läsa, bedja Gud att han uppenbarar bit för bit. För se, Vi har också en stor nåd. Vi har läst något nu ur vår kyrkas bekännelseskrifter. Där är många djupa ting behandlade. Många säger idag, inte behöver vi några bekännelseskrifter. Vi kan läsa var och en, och även bekännelseskrifterna kan ha fel. Och då säger vi, i den mån det är hämtade ur Guds ord. Och nu är det prövat under århundraden. Teologer har suttit ner och prövat det, och det är hänvisat till bibelställen, och det har visat sig hålla. Är det inte en förmätet högmod att jag också som en nybärgad lärjunge ska förkasta sådant och mena att Guds ande ska uppenbara för mig? Ja, så har många villfarelser blommat ut. Sen är det människan i sig så envis att har hon, även om hon har sagt något som inte håller, så har hon lätt för att, då det blir påtalat, fortsätta. Och så ett litet fel som jag har sett här. Det föder också andra med sig. Så må vi ödmjukhet stanna upp, tacka Gud för hans ord, och även läsa och studera vår kyrkas bekännelseskrifter och sånt som är prövat och visat sig hålla. Ja, må Herren i sin stora nåd också vara med och leda oss och denna lilla kyrka i framtiden. I Jesu namn. Amen. Låt oss så sjunga till sist sången 206. 206.